Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett litet överraskningsprogram som heter Nyhetsveckans special nummer 23. Det heter också Inför skranket igen och jag heter Ingrid Karlqvist och jag vill välkomna min kära vän och kollega Maria Selander som ska göra mig sällskap inför skranket imorgon.
Det ska jag, Ingrid, och det här är ju inte på något enda sätt någonting vi ser fram emot, men däremot så är vi stridslystna.
Absolut. Innan vi går in på det så vill jag fråga dig, du och jag har ju haft en paus, vi har haft påskledigt. Mm. Hur har du haft det?
Jag har haft det jättebra, lugnt och vilsamt, och vi behövde ladda batterierna, både du och jag. Vi var rätt så tröttkörda inför påsken. Mm. Så att det var bra att vi tog den här pausen. Men jag har naturligtvis saknat våra tittare och lyssnare jättemycket.
Ja, precis. Vi är ju vana. Vi har hela tiden fått feedback. Och det känns som man är i ett stort vakuum. Finns vi överhuvudtaget? Det
känns jättetomt och konstigt. Och jaha. Vad ska jag göra nu? Och vi är ju också vana med en av poängerna med det här var att vi inte skulle hålla på så som vi gör normalt sett. Nämligen att kamma nyheter och analysera och bara leva i det här flödet och analyserna hela tiden. Utan att vi skulle försöka tänka lite på andra saker. Men ja, det är jättesvårt att låta bli.
Det är det. Och jag tänkte på det att jag kände mig trött när vi bestämde det, men inte så makalöst trött. Och sen efter några dagar då kom den monumentala tröttheten över mig. Mm. Och då tänkte jag det, ja men det är så det är. Så länge man jobbar på så bara gör man det. Men när man tar ett par dagar ledigt så plötsligt känner man hur trött man är. Så jag tror att det var väldigt bra för oss att vi fick den här pausen.
Alltså för de människor som förvärvsarbetar som har vanliga, som är anställda. De vet ju att det brukar vara så att när det tar hela den första veckan i princip av semestern innan man landar.
Ja.
Jag har ju själv bara varit fast anställd en gång i mitt liv och det var när du och jag jobbade på .se.
Yeah.
Och jag var reporter där, du var nyhetschef, annars har jag alltid frilansat och vi egna företagare är ju däremot vana vid att jobba alltid.
Ja, men så är det ju, för att vi har ju också känt så här att nej, men vi kan inte ställa in några program för då kommer inte donationerna till oss längre. För att ni uppskattar ju våra program. Det är ju inte så att ni bara tänker, åh, nu måste jag skicka en slant till Ingrid och Maria fast de inte har levererat någonting. Så att det var ju lite av ett vågspel. Och visst, det har ju gått ner, men inte så väldigt mycket som jag kanske befarade.
Nej, och vi har ju tack och lov våra kära månadsgivare. Tack gode Gud för att ni finns, för att det är ju ni som håller oss liksom jämnt flytande, om man säger så.
Ja,
det är, ni är guld värda. Men med det sagt, om ni vill stötta mig och Ingrid och vår verksamhet så är ni ju som vanligt välkomna att gå in på ingridomaria.se. Använda bankgiro eller Swish eller Donorboxen och då gärna bli medlem. Månadsgivare eller den lilla fiffiga medialink-knappen för mindre donationer.
Precis så. Du, imorgon är det den 7 april och då ska vi inför rätta igen. Kan du ge en liten sammanfattning av varför vi står inför rätta och varför vi nu ska upp ännu en gång i en rättegång om det här?
Vi publicerade en artikel för evigheter sedan, det är nästan 2 år sedan nu, det var i juli 2019 om jag inte missminner mig alldeles. Det var alltså ett bra tag sedan. Mm. Artikeln hade, den handlade om muslimer på apotek. Allt fler, att man ser allt fler uppenbart troende muslimer. Man säger ju det på kvinnorna framförallt för att de har huckle. Och vad skulle detta kunna leda till i en akut krissituation när det kanske är brist på mediciner? Skulle det kunna vara så att man kan tänka sig att i ett sånt scenario så prioriterar en del muslimer sina trosfränder som de ju är påbjudna att göra av Koranen?
Precis, och då ska vi säga också att det var inte du eller jag som skrev artikeln utan den fick vi skicka till oss. Och vi känner kvinnan som har skrivit den och vi vet att hon är själv beroende av mediciner och att det är detta därför var någonting hon hade funderat över. Och hon kan också en hel del om islam och vet vad det står i deras skrifter att de absolut måste sätta sina trosfränder före oss så kallat otrogna.
Mm. Och vi var noga med att betona såklart redan från början att det är ingen här som tror att alla muslimer skulle agera på det sättet. Men vi ville lyfta att det finns såna här påbud och som artikelförfattaren skrev, man kan tänka sig att många i den muslimska gruppen skulle bli utsatta för påtryckningar i ett sånt scenario av övriga i gruppen. Och då blev vi anmälda för hets mot folkgrupp efter, jag tror artikeln hade legat ute i alla fall ett halvår innan polisanmälan droppade in. Och det var en privatperson i Lund som inte har någonting med islam att göra vad vi kan utröna, en hen.
Var det inte i Lomma till och med?
Ja, det var Lund tror jag det var. Men det kvittar, den här människan påstår då att hen har varit på Google och då har vår artikel bara poppat upp där sådär, i flödet, i Google-flödet. Ett, i vårt tycke, ganska osannolikt scenario att det skulle ha gått till så, men alldeles bortsett från det så anmälde ju vederbörande oss då för hets mot folkgrupp och blev intervjuad av polisen om sina våndor över vilka hemska människor vi är.
Som man kan ju säga att den här personen kände sig sekundär kränkt på muslimernas vägnar.
Ja, precis. Det här ordet var alldeles fruktansvärt, tyckte vederbörande. Och vi trodde väl kanske egentligen inte att det skulle leda någon vart. Men det gjorde det. Först blev du inkallad på polisförhör och sen blev jag inkallad på polisförhör. Och det har då med det så kallade spridningsrekvisitet att göra. Det är inte du och jag som har skrivit artikeln. Men vi har spridit den och därför är vi ansvariga under så som skrivningarna är i hets mot folkgrupp lagen. Och det här prövades ju då i Helsingborgs tingsrätt i höstas, i november. Och vi blev frikända. En rungande frikännande dom kan man väl säga. Mycket välskriven.
Ja.
Där man konstaterar att det här uppfyller inga av de kriterier som finns för brottet hets mot folkgrupp, utan helt klart ett fall av att vi har använt vår grundlagsfästa yttrandefrihet. Att uttrycka förvisso kanske obekväm sak eller en känslig sak, men dock.
Ja, och det som är viktigt i det här, det är ju att du och jag är journalister och att vi ser det som vår plikt att publicera saker som leder till en öppen och fri debatt. Man måste ju kunna diskutera nya samhällsfenomen, nya eventuella faror, så som artikelförfattaren säger det. Och jag har ju tänkt väldigt många gånger, vi har ju inte fått något stöd ifrån några mainstream-journalister och Journalistförbundet, vårt fackförbund, har ju lyst med sin frånvaro. Men jag har tänkt många gånger på Torgny Segerstedt, redaktören på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som under andra världskriget var en av få svenska journalister som vågade utmana den nazistiska makten i Tyskland. För detta ofog blev han uppkallad till regeringen. Han blev utskälld, han blev hotad, man drog till och med in flera upplagor av GHT. Och han blev även kallad till kungs Gustav V som ju var en tysk vän, hade en tysk fru, skällde ut honom. Men Torgny Segerstedt bara fortsatte kritisera nazismen som han såg som en farlig och totalitär ideologi. Alla andra journalister var tysta. Mm. Vad hände sen? Jo, sen dog Torgny Segerstedt och Hitler förlorade kriget och nu är ju Torgny Segerstedt helgonförklarad. Det finns inte en journalist som inte ser upp till honom som den modige. Och jag bara säger så här, utan några andra jämförelser i övrigt. Var är alla ni journalister som tycker att det Torgny Segerstedt gjorde var viktigt när han gick emot strömmen? Mm. Har ni inte någon som helst känsla för att jag och Maria kämpar en liknande kamp?
Kämpar för all yttrandefrihet, för all fri journalistik och så vidare. Det är besvärande för journalistkåren, tycker jag, att man har varit så tyst. Att vi ska ju tillfoga att alternativmedierna har ju naturligtvis bevakat detta.
Ja.
Våra vänner på Exakt 24 och Fria Tider bland annat har skrivit och intervjuat oss och sådär. Så givetvis. Men att en noll intresse nästan från mainstream media är ju besvärande. Det var ju någon liten tur som dök upp från SVT i Helsingborgs tingsrätt och intervjuade dig. Jag orkade inte riktigt prata just då. Och det blev ett ganska hyggligt inslag och en liten artikel och sådär, men hon fick väl lite bassning för det sen, de ändrade rubrik och sådär. Det var väl Expo, tror jag, va, som hade utövat lite påtryckningar där mot SVT, att så vänligt kunde de inte skriva om oss.
Nej, men och det är så sjukt, nu är inte Expo-människorna några journalister. Även om de låtsas vara det liksom. De publicerar sig och så. Men det här handlar ju inte bara om dig och mig, Maria. Det här handlar om all journalistik i det framtida Sverige. Om du och jag skulle dömas, då är det samma sak som att journalister i Sverige får inte längre problematisera islams närvaro i vårt land.
Och det är ju det vi tror att man är ute efter från åklagarsidan. Det här är, och du har sagt det vid ett flertal tillfällen i intervjuer också, att den vidare meningen här, eller det större motivet, om man säger så, det är väl inte kanske framförallt att trycka till dig och mig, utan det är att sända en varningssignal till andra journalister att passa er. Mm. För man kan inte vara... Och det var ju så roligt, ska jag inte säga, men ja, märkligt, en av de frågorna jag fick av åklagaren i tingsrätten, det var ju då att, tror du att någon skulle kunna bli ledsen av det ni har publicerat? Mm. Och jag bara tittade på henne och sa, men alltså det är ju inget hänsyn jag kan ta som publicist om huruvida någon kan bli ledsen eller inte.
Nej.
Då skulle ju ingen journalistik vara möjlig om man satt och var rädd för att någon eventuellt skulle kunna ta illa vid sig. Alltså som Fritjof Nilsson Piraten sa redan på sin tid, om man skriver om en synål så är det alltid någon enögd jävel som blir arg eller tar illa vid sig. Eller,
Nej, men alltså, så är det ju. Alltså, det går ju inte. Alltså, jag menar, varenda mördare eller misstänkt för någonting skulle ju bli ledsen om man skrev om det här som ett bestialiskt mord. Alltså, det är ju en befängd tanke.
Det är en befängd tanke, och jag sa ju det också i tingsrätten. Att, alltså, om vi tar ett sånt program som Uppdrag granskning, det skulle vara fullständigt omöjligt att göra det programmet om redaktionen där satt och funderade på om någon kunde bli ledsen.
Ja, precis. Och det är faktiskt inte olagligt att göra folk ledsna.
Nej,
men du berättade ju att vi friades i en välskriven dom. Varför ska vi nu inför rätta igen då?
Mm, det vet vi inte riktigt, därför att åklagaren har inte stipulerat några nya fynd eller villkor eller sådär, utan hon skrev i sin överklagan, alltså våra försvarare, ska vi säga, efter den första rättegången var nästan bombsäkra på att hon kommer inte att överklaga, för hon fick så mycket stryk i den här friande domen. Men det gjorde hon, och det utan att komma med någonting nytt. Allt det behöver hon inte göra, tydligen har vi fått klart för oss nu, utan hon skrev bara att tingsrätten tyckte ju inte att Ingrid och Maria var skyldiga till detta, men det tycker jag.
Ja, och medan vanliga människor, tilltalade, misstänkta, har svårt att få upp sina domar i hovrätten, så har åklagaren ett bananskal. Vill en åklagare att hovrätten ska ta upp det, så gör hovrätten det. Behövs inga nya argument eller någonting. Så att imorgon klockan 13 i hovrätten över Skåne och Blekinge, som ligger i Malmö,
befinner sig i Malmö.
Ja, precis. Ligger i Malmö. Ja. Ni ser på bilden här hur den ser ut. Den ligger inom gångavstånd från Malmö central. Så vi vill ju då säga till er som har möjlighet att komma dit att vi tycker att ni ska göra det. Det blir en intressant studie i yttrandefrihetens tillstånd i Sverige. Mm. Och man bör vara där i god tid. Det är ju coronatider, så att vi vet inte vilken sal, vi vet inte hur många platser, och de kan säkert göra så att du får sitta här och så ska det vara två tomma stolar. Så att vill man vara säker på att komma in, så bör man vara i god tid.
Ja, det var många som kom till rättegången i Helsingborg som inte fick plats på åhörarläktaren, tyvärr, för att det var just de här coronarestriktionerna med väldigt få åhörare. Och nu är det ju så att du och jag ska inte förhöras igen, utan man spelar upp det som sades i tingsrätten.
Ja.
Men åklagaren och våra försvarare kommer att få lov att plädera igen, alltså komma med nya sakframställningar i slutet. Och det är också så att domstolens ledamöter har rätt att ställa frågor till oss om de vill det. Men det blir inga regelrätta nya förhör med oss.
Nej, de kan ställa kompletterande frågor. Mm. Men nu drabbades du ju bara häromdagen av beskedet att din advokat inte kan vara din advokat i den här rättegången. Vad var det som hände?
Jo, han är alltså Allan Studsinski, som han heter, min försvarare. Han är väldigt eftertraktad, och det är fullt förståeligt eftersom han är fruktansvärt bra. Och nu är han inblandad i en rättegång i, jag tror det var Norrköping, en jättestor sån här gänghistoria med 20 rättegångsdagar, och de har hållit på och fibbla fram och tillbaks när den skulle genomföras, så till slut så blev det just precis att de skulle börja imorgon.
Mm.
Och han måste vara med där.
Jo, och det är ju ett stort antal, alltså det är folk som är häktade och det är många försvarsadvokater, och det skulle pusslas ihop. Ja. Och så hörde han av sig till dig och sa, jag är jätteledsen Maria, vad tycker du vi ska göra? Ska jag hitta en ny advokat till dig eller ska vi begära uppskov? Och så pratade du och jag om det och sa, nej men vi vill absolut ha uppskov, vi har ju inte bråttom till hovrätten.
Nej, verkligen inte. Men vad svarade du då? Skönt att få det överstökat. Ja, det var så konstigt. Allan skrev ju då ett mejl till hovrätten och förklarade att det har blivit en krock och jag ska sitta med i en annan rättegång, bland annat, så jag kan inte vara med. Så att Maria vill skjuta upp helt enkelt. Jag har samrått om möjligheten att sätta in någon annan i mitt ställe, men hon vill att jag ska vara med och så vidare. Då svarar hovrätten så här. Man undrar liksom, har de läst vad han skrev? Med anledning av er skrivelse daterad den 31 mars 2021 meddelar hovrätten att huvudförhandlingen inte ställs in. Om advokat Allan Studsinski vill närvara via videolänk kommer detta att medges.
Så Allan ska sitta och försvara en gängkriminell i en annan rättegångssal i Norrköping. Samtidigt ska han vara med på länk i hovrätten i Malmö.
Nej, det går ju naturligtvis inte. Så nu efter mycket om och men, Allan sökte med ljus och lykta efter någon som kunde hoppa in för mig så här med så här kort varsel, och lyckades då hitta Samuel Hartman, ung advokat verksam i Örebro. Och han kommer inte heller att kunna närvara personligen, men han kommer att vara med på länk, och han har på rekordtid läst in sig på fallet, och vi har dryftat det. Jag ska prata med honom igen nu när du och jag har spelat in idag en sista coachning inför förhandlingen imorgon, och känns som att han är väldigt stabil och han är väldigt engagerad i det här med yttrandefrihetsfrågor och förstår varför det är viktigt och de större principerna som är, står på spel här.
Ja, och det är väldigt viktigt. Det måste ni förstå. Här går det inte att ta någon random advokat som tingsrätten utser åt en. Det här är väldigt viktiga frågor och väldigt uppenbarligen frågor som inte så väldigt många svenskar bryr sig om, därför att de inte förstår det eller inte förstår vidden av hoten mot yttrandefriheten. Och innan vi rundar av så vill vi visa ett litet klipp med Piers Morgan, den brittiske morgon-tv-värden, som dristade sig till att säga att han inte trodde att Meghan Markle talade sanning i den här beramade intervjun med Oprah Winfrey och blev av med jobbet. Och nu har han varit tyst i flera veckor, men i natt var han med eller spelade in ett program med Tucker Carlson. Och vi har valt ett litet klipp där. Och varför det? Jo, därför att det handlar också om yttrandefrihet och om journalisters plikt att säga vad man tror, det man uppfattar som sant och relevant.
When Piers Morgan was forced off the air last month, we were told it was because he had insulted the fake duchess from Los Angeles. But on some level, it wasn't really about her or even about him. It was about all of us and our right to say what we think is true in a supposedly free country. It was about free speech and the freedom of conscience. He, of course, is still editor-at-large at Daily Mail, and what he writes is still worth reading. But he's not on television right now. And again, that has implications for the freedom of speech around the world. Here's part of our conversation.
What I found was over 5 years, we trebled the ratings on Good Morning Britain. The last day, ironically, was, as you said, the first day we beat the BBC ever. And we had trebled our ratings. So you would have thought people might be thanking me. Instead, I was basically corralled into a position where I was told you've either got to apologize for effectively disbelieving Meghan Markle's version of events here, or your position is untenable and you have to leave. And my gut was, I was going to be damned if I was going to apologize for something that I believe. And I just wasn't going to go down that road. I've seen too many people, when they're bullied by the woke brigade, into apologizing. We saw it with Sharon Osbourne. She was bullied into apologizing for defending me against a disgusting slur that I'm a racist. And rather than the person who was accusing her apologizing to me, Cheryl Underwood, for accusing me falsely of being a racist, Sharon had to apologize for her passionate defense of me. And then she lost her job anyway. We saw recently the editor of Teen Vogue. Before she could even start, she apologized for years about stuff she tweeted as a 17-year-old kid. But that wasn't enough. So apologies don't ever get you anywhere. I don't believe Meghan Markle. Now, what I didn't know, and what was a fascinating thing to discover after I left, was that Meghan Markle, between the Monday and Tuesday, had made a personal complaint to the boss of ITV, Dame Carolyn McCall. I didn't know that. I was never told that. I don't know what pressure she was directly putting on, but she did, I know, personally contact her. I also know she had personally contacted, along with Prince Harry, Ofcom, which is a government regulatory body designed to regulate what we put out on news shows. So I was under attack from Miss Markle, both directly to my boss and to the government regulatory body, under attack to basically conform to her version of events. And I had to believe her. And if I didn't, I was a callous racist and I should be condemned and ultimately, as it turned out later that day, lose my job. And I think that's a pretty perilous slope. But there are many people who don't have our platform, who are getting wiped out, that's eradicated, right, lives destroyed, careers ended, over the most ridiculous things. And it's got to stop, and it will only stop when the mass body of people who don't feel this way, who don't find themselves offended by absolutely everything, when they stand up and go, enough, I'm not going to let this happen. The power of free speech, as Winston Churchill said, some people think free speech is absolutely fine, right to the point they hear an opinion that they don't like, and then it's an outrage. But that's not what free speech is. Free speech is about listening to an outrageous opinion you don't agree with and being able to accept that somebody else doesn't feel like you. That's what free speech is.
det sista är ju så fantastiskt bra. Att yttrandefrihet är ju just att lyssna på en åsikt som du finner helt bizarr. Mm. Och inse att jaha, så finns det några som tycker. Det är yttrandefrihet. Inte att alla ska, och ingen får bli ledsen, ingen får bli upprörd. Alla ska tycka som jag. Tänk vilken härlig värld vi får. Det är livsfarligt.
Det är ju de obekväma åsikterna som behöver skydd. Det är ju inte mainstream åsikterna, de behöver inga, alltså, är du med? Det, där finns ingenting att liksom tampas kring, utan det är ju just obekväma åsikter om känsliga ämnen. Det är ju de som behöver skyddet av yttrandefriheten, och det är kanske också de som är de viktigaste, oavsett om de är rätt eller fel.
Ja.
Men för att, som vår vän Douglas Murray sa i sitt berömda tal i Köpenhamn, det är när du utmanas i ditt tänkande och i dina åsikter som du dels slipar på dina egna argument och möjligen kan få nya intryck.
Och till och med komma fram till att jag hade fel. Ja. Om inte helt fel så kanske åtminstone delvis fel. Mm. Det är därför vi ska ha yttrandefriheten. Och kom nu ihåg att islam är ett nytt inslag i Sverige. Det är bara de senaste 2 decennierna eller någonting som islam har blivit så påtagligt. Svenska folket i gemen vet ingenting om islam. Nej. Vad kommer det att betyda för vårt samhälle om islam blir allt mer dominant? Det är vår förbannade skyldighet som journalister att upplysa svenska folket om det. Så att de kan ta ställning. Vill vi ha mer av detta eller vill vi ha mindre av det?
Mm. Och extra viktigt är det just eftersom islam som ideologi, religionsideologi får vi kalla det då. Det finns ju vissa religiösa inslag, men det är inte primärt vad det är, utan det är framförallt en ideologi. Är så väsensskilt från allt det vi känner till i västvärlden.
Ja.
Det är så väsensskilt att det är svårt för de flesta västerlänningar att föreställa sig hur annorlunda det tänkandet är mot det vi har i västvärlden.
Ja.
Och därför är det extra viktigt att upplysa om så här står det, det här är påbuden, det här är, du vet. Men istället får man ju förfärande ofta det slängt i ansiktet då. Så du menar att alla. Och så går diskussionen bara i cirklar. Och som en annan gammal favorit, Brigitte Gabriel, sa när hon fick en fråga av en muslima på något universitet där hon satt i någon panel då, och det var så här utfrågning. Och den här musliman menade väl på då liksom att men de flesta muslimer vill inte döda folk och döda. Och Brigitte Gabriel bara klippte av henne genom att säga att okej, men säg så här. Och du får rätta mig nu om jag minns detta fel, men jag har för mig att det var så. Hon sa någonting i stil med att säg att vi har 1,5 miljard muslimer i världen och säg att det är 10% som är våldsamma, då har vi ett problem. Då är det 150 miljoner människor som är våldsamma. Och sen så klippte hon till med det här att den tysta majoriteten, om vi säger att det verkligen är så, vilket antagligen inte är, men vi säger att det är så att majoriteten av muslimer är fredliga, vill inte ha sharia, vill inte ha allt det här. Det spelar ingen roll när de inte protesterar. Mm. The silent majority is irrelevant.
Ja. Och så tog hon exempel på att det var aldrig en majoritet av tyskarna som var nazister och ville det här. Men Nej. De sa ingenting. Det Nej. Spelade ingen roll. Likadant var det i Sovjetunionen. Likadant var det i Kambodja. Alltså det är hela tiden så. Det är inte majoriteten är irrelevant. Om en viss andel av den här befolkningsgruppen, den här, de som tillhör ideologin, hårdfört driver sin tes och de andra håller tyst, så är det irrelevant vad majoriteten egentligen vill om de inte säger någonting.
Exakt Ingen. Ja, vi får väl se hur det här utspelar sig imorgon. Ni får hemskt gärna tänka på mig och Ingrid och be för oss. Vi kör igång vid 1-tiden, så om ni inte kan närvara personligen så kan ni väl vara med oss i anden och ni kommer givetvis att få en utförlig rapport på fredag.
Ja, precis. Och förböner har en förmåga att faktiskt hjälpa. Så be Gud att hålla sin hand över oss och se till att rättvisa skipas i hovrätten.
Tills på fredag, ha det bra alla. Gud välsigne er.
Gud välsigne er.